Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Kära vänner, vi hoppas att ni mår så bra som man, ja, så bra som man kan de här turbulenta och hemska dagarna vi genomlever med kriget i Ukraina. Vi hoppas i alla fall att de kallar oss krypto kan erbjuda lite förströelse nu när det blåser hårdare än någonsin och kanske bli en någon slags ventil till att få tänka på något annat en liten stund i alla fall. Mm. Jag som pratar heter Mårten Andersson och är komiker och kryptoentusiast. Och du heter väl fortfarande Gunnar Harrius och är ekonomijournalist.
Båda dessa saker stämmer. Hur mår du?
Jo, men det känns overkligt tycker jag alltihopa. Och sen jag menar, som i den här podden så klart vi diskuterade hur ska vi köra. Ja, men det ska vi väl göra liksom. Och sen så händer det ju saker på kryptomarknaden på grund av kriget. Men vi ska verkligen försöka ha respekt för det som pågår i vårt grannland.
Ja, precis. Alltså, det kan ju såklart verka att det blir lite opassande att prata om krypto överhuvudtaget i de här tiderna. Liksom, det pågår ett fruktansvärt krig. Samtidigt så är det ju här en podd om krypto. Och det händer, som du säger, det händer saker kopplade till krypto och det här kriget. Och det känns orimligt att inte prata om dem. Jag tror att alla vet att vi är långt ifrån typ säkerhetspolitiska experter och sånt där. Och liksom, vi kan ingenting om det. Men en grej som vi ändå fördjupat oss en del på kapitalet i kriget och vad som händer med typ betalsystem och sånt där. Och jag tror att om man lyssnar på den här podden är man kanske typ pyttelite intresserad av betalsystem. Vi har gjort ett avsnitt som handlar om Swift som kom i fredags. Som är liksom det traditionella banksystemets blockkedja, kan man säga, kanske. Ja. Och vad som händer när man stänger av det. Jag tror att en del lyssnare kommer säkert tycka att det är helt okej, intressant i alla fall.
Ja, men gör så ni också att ni lyssnar på vår systerpodd Kapitalet, så får ni höra avsnittet då om Swift. Spännande, tack så mycket för tipset Gunnar. Och med det sagt så har vi ändå ett kanonavsnitt framför oss av podden. Vi flaggade för det redan då förra veckan då vi inte ens visste hur världsläget såg ut. Mm. Men att vi har en väldigt speciell gäst. Och ska vi avslöja vem det är?
Kör.
Vi kör.
Jag hissade en story i titeln på avsnittet.
Ja, till och med också i stories på Instagram och på Twitter och så vidare. Vi kommer att ha gästbesök utav Christian Chippen Willemsson.
Ja. Det är ju liksom ett visst tonskifte jämfört med kriget i Ukraina, men det är ändå en riktigt härlig gäst och det är en härlig intervju som vi precis har gjort och det är ett fint avsnitt.
Mjällbys Zlatan Ibrahimovic.
Exakt.
Och det är verkligen sagt med respekt. Det ska bli väldigt spännande att höra. Han är deep in crypto kan man säga. Och jobbar för tillfället med bland annat ett mycket intressant NFT-projekt som han såklart kommer att berätta om i dagens avsnitt. Så stay tuned.
Ska vi ta nyheter? Det handlar ju i princip bara om Ryssland och Ukraina den här veckan. Så att det är väl lika bra att brassa på med det.
Vi kör. Efter Rysslands invasion av Ukraina så gick ukrainska myndigheter ut på Twitter och vädjade om ekonomiskt stöd i form av kryptovalutor. Timmar efter att @Ukraine hade lagt ut sina Ethereum- och Bitcoin-adresser så hade motsvarande 4 miljoner dollar kommit in till plånböckerna. Tidigt på tisdagen hade över 20 miljoner samlats in. Mer Ukraina. Vice premiärminister Mykhailov Fedorov uppmanar nu kryptobörser att blockera ryska användare. Fedorov twittrade i söndags att det är avgörande att inte bara blockera ryska politiker utan även vanliga medborgare från tillgång till krypto. Hittills har de stora kryptoväxlarna dock sagt nej till Fedorovs uppmaning. Varken Kraken, Binance eller Coinbase kommer att blockera ryska användare. En talesperson för Coinbase sa i tisdags att en blockering av ryska plånböcker skulle, citat, straffa ryska medborgare som genomlider en historisk valutadestabilisering som ett resultat av deras regerings anfall mot en demokratisk granne, slutcitat. De flesta kryptobörser har dock sagt att de kommer att följa eventuella sanktioner om de riktas mot individer snarare än mot hela den ryska befolkningen. Fedorovs uppmaning motiveras av en stor oro för att kryptovalutor ska användas för att runda de ekonomiska sanktioner som satts in mot Ryssland. I helgen beslutades att flera av landets banker ska plockas bort från det internationella banknätverket SWIFT. Och tidigt höjdes röster om att kryptovalutor skulle kunna användas för att flytta pengar ut och in i landet. Även Biden-administrationen har uppmanat kryptobörser att se till att de inte används för att runda restriktionerna. Det rapporterar bland andra Bloomberg. Användandet av just kryptobörser har ökat dramatiskt i Ryssland. Tidigt i veckan så störtdök den ryska rubeln och en bankrun, alltså där ryska medborgare försökte tömma sina konton på kontanter, startades. Och i torsdags, för en vecka sedan, gjordes rekordstora bitcoinköp i rubel. Bitcoins till ett värde av 1,5 miljarder dollar köptes under dagen och USDT till ett värde av 1,3 miljarder dollar. Det rapporterar Coindesk. Även kurserna för de största kryptovalutorna har påverkats av invasionen. 24 timmar efter att Ryssland gick in i Ukraina hade Bitcoin tappat 5% och var nere och studsade runt 35 000 dollar. Ethereum tappade 10% och samma sak såg vi för coins som XRP och Solana. Början av veckan har dock en ganska dramatisk återhämtning kunnat ses och Bitcoin handlas i talande stund för över 43 000 dollar. En upphämtning med närmare 15%. Ja, ett ganska...
Ja, annorlunda
och jag alla fattar. Ja. Det är inte världens roligaste nyhetssvep, men vi vill fokusera på det som är viktigt just nu och det är då Ukraina.
Ja, det ska vi säga också att nästa vecka så kommer vi prata med våra orakel om situationen i Ukraina och hur det kan påverka krypto. Vill man ringa in frågor så kan man göra det på 010-750-0981. 010-750-0981. Det behöver inte handla om Ukraina, ska säga. Så vi kommer svara på alla frågor och portionera ut dem under veckorna som kommer.
Ja, och också att du har ju fått en hel del frågor som nu äntligen då ska få sina svar. Och de har ju kanske ställts före den här invasionen av Ukraina. Men också att hela avsnittet kommer inte bara handla om Ukraina. För att ibland kan jag också bara känna att vi liksom, hur mycket kan vi påverka? Och hur mycket kan det påverka att vi, om vi gör det här eller inte?
Så att... Nej, men såklart. Det är klart att det är så att vi ska ju inte överdriva vår egen roll. Men jag har tänkt att det finns ändå, liksom, lite som framgick av nyhetssvepet också, att det finns lite så två narrativ här som man kan tänka att det finns. Och det ena narrativet tänker jag är att det här är liksom beviset på att krypto behövs. Som är liksom att vanliga ryssare som inte har någonting att göra med den här invasionen och kanske inte vill att den ska ske. Och, alltså, du vet, så här, de ser ju sina besparingar försvinna. Jag menar, har du haft dina pensionspengar på Moskva-börsen så har du hälften så mycket pension idag som du hade i förrgår.
Ja.
Och liksom ruben faller som en total sten. Och de här människorna kan ju då flytta, och flyttar också som vi märker då, sina pengar till krypto där de ändå kan ha en relativt stabil kurs, även om vi vet ju såklart att det är väldigt volatilt det som pågår.
Det här är ju, om jag bara får snabbt flika in, ja. Någonting som är historiskt möjligen, som vi ser, att man ser bitcoin och flera andra, kanske av de största valutorna, som mer stabila tillgångar än saker som ligger på börsen.
Ja, och jag menar, och det är ju det ena narrativet. Så här. Det här är ett alternativ, det här är liksom beviset på att krypto behövs. Samma sak ser vi i Ukraina, liksom vanliga ukrainare kan kanske inte ta ut sina pengar i cash just nu. Det är bankruns där också, att liksom, du vet, det kör bankerna runt tre kvarter och sådär. Och liksom istället kan de ha bitcoin, de kan fly landet med och liksom få ut pengarna relativt enkelt med ett annat land. det här är poängen med krypto och det funkar. Det är ju liksom det ena narrativet. Det andra narrativet är ju liksom att nu kan Putin och hans oligarkpolare ducka alla sanktioner här och använda sig av krypto. Mm. Det är ju liksom den andra taken man kan ha på det här. Alltså det är svårt att veta vad som är sant och inte liksom, det verkar ju som att de flesta kryptobörser liksom verkar ju ställa upp på att om man inför sanktioner mot enskilda individer snarare än mot hela Ryssland så kommer man följa dem och på så sätt kanske det inte kommer funka. Å andra sidan så har vi också märkt att folk verkar hitta system runt såna här saker också. Mm. Och jag skulle inte bli förvånad om det narrativet, alltså typ så det här är någonting som skurkstater kommer använda sig av, om det narrativet får ganska bra fäste de kommande veckorna beroende på vad som händer i kriget och så vidare och så vidare, självklart. För att, jag menar, faktum är ju att enskilda personer kan använda krypto för att runda sanktioner. Det är tvetydigt.
Ja. Det blir någon slags lite moment 22 här.
Ja, men för jag menar så här,
det är bra och dåligt.
Ja, om krypto fyller sin funktion så kan det ju också användas av personer som inte vill gott med det. Så är det ju.
Ja, men och på andra sidan av myntet är ju att det kan också användas av folk som blir oskyldigt drabbade för att en jävla fucking till president, diktator invaderar ett land som de inte ens ville.
Nej, men exakt. Och jag menar, så det är ju narrativ ett. Och narrativ två är typ så, men på samma sätt som att man hör den så slentrianmässiga kritiken mot bitcoin, att det är typ så, det används bara för penningtvätt och finansiering av terrorism. Jag är inte förvånad om man snart också kommer att höra att det används av gangsterstater för att runda ekonomiska sanktioner. Och om det liksom narrativet får fäste, då är jag 0% förvånad. Så frågan är liksom...
Det är ju redan liksom, om man ska vara krass, så jag menar, den diskussionen har funnits länge och den kanske aktualiseras nu, men så det är egentligen som, precis som du säger, det är snyggt, det är två narrativ det handlar om.
Ja.
Sen är jag tror att det ena utesluter nog tyvärr inte det andra.
Nej, precis, så liksom, frågan är vilket av narrativen är sant och vilket kommer att vinna, och sanningen är ju såklart att båda narrativen är lite sanna. Alltså det används av vanliga människor och det kan i viss mån säkert användas av gangstrar och liksom skurkstater för att runda ekonomiska sanktioner. Och svaret någonstans gissar jag från många stater kommer heta regleringar. Och jag tror att de kommande veckorna kan bli väldigt avgörande för typ kryptos framtid. Alltså vi ser ju redan nu att västvärlden sätter in ekonomiska sanktioner som vi aldrig sett tidigare på vanliga pengar. Det är inte omöjligt att det kan komma något relativt omfattande mot krypto också. Jag är inte asförvånad om det händer. Men ja, som sagt, vi är inte experter på det säkerhetspolitiska läget.
Ja, hörru du, det är ju minst sagt intressanta tider oavsett vilken aspekt av krypto man tittar på och på världen i stort. Det är, time will tell, I guess.
Så är det väl. Vi släpper väl de lite mer dagsaktuella grejerna och så är det dags för vår gäst.
Ja! Han är fotbollslegendaren med 79 landskamper för det svenska landslaget och spel i hela 11 länder på sitt CV. Nu bor han i Dubai där han bland annat sysslar med krypto och NFTs. Vi säger varmt välkomna till Christian Chippen Willemsson.
Tusen tack.
Mäktigt.
Ja.
Du är nog ändå våran kändaste gäst, i alla fall utanför kryptovärlden får vi säga.
Det tror jag absolut.
By far.
Ja, verkligen.
Är det så? Ja, intressant.
Du, fotbollsskorna är lagda på hyllan helt och hållet, eller är det...
Ja, nej, det är väl så. Alltså, jag slutade på grund av att jag fick en jobbig skada i min fot, så jag fick operera och så. Och sen så, ja, sen så gjorde jag typ, när sen lade jag av då, och då gjorde jag ingenting. Jag spelade ingen fotboll på ett år ungefär. Men sen så började det kännas bättre, så då provade jag att lira här i Dubai lite så här seven aside. Och sen blev det mer och mer, så nu spelar jag vanlig elvamanna. Nu skulle jag nog kunna spela i allsvenska, det känns det som. I alla fall om du frågar mig.
Okay,
men det känns bra, så jag spelar match en gång i veckan och sen träning, ja, 2-3 dagar i veckan.
Ja, för man vill väl inte liksom, utan att nämna några namn på andra kollegor till dig från landslaget som kanske inte har hållit i träningen lika bra, men det som jag tycker är intressant med dig, mycket som vi ska prata om, det är ju just vad som händer när den professionella fotbollskarriären är över. Och vad då som har fört dig in där du är idag, varför du är med som gäst idag.
Nej, och det är som sagt, alltså man blev proffs som 18-åring och sen så är det enda man vet är ju att vara på en fotbollsplan stort sett. Och sen har inte samma möjlighet att utbilda sig och gå i skola och den biten. Så det blev ju en väldig omställning sen när karriären var över, att man skulle gå in i det riktiga livet, så att säga. Det blev väl en lärorik period i början. Jag ska vara ärlig och säga en massa dumma investeringar för att man inte för man antagligen är väl lite för naiv emellanåt, men inte tillräckligt kunnig och vet inte riktigt hur den här brutala världen är vid sidan om fotbollsplanen. Så en del av det, och sen så men samtidigt är det en enormt lärorik skola att gå, att prova på, om man bara vågar. Det gäller att våga samtidigt att ta sig an nya utmaningar och ge sig in i nya projekt eller investeringar. Så att jag har lärt mig mycket under den här perioden, och nu skulle jag säga att jag gör det okej.
Men för det där tycker jag man hör om ibland med professionella fotbollsspelare som liksom 10 år efter karriären har liksom torskat alla pengar verkligen på olika konstiga projekt och liksom märkliga investeringar och pyramidspel och sånt där. Var det någonting du var medveten om? Liksom, fanns det liksom en oro rent av för att så här, shit, jag ska inte gå i den fällan? Eller hur har du resonerat kring den biten?
Nej, jag har väl varit som sagt lite naiv emellanåt och trott att alla vill mitt bästa i stort sett. Men så har det ju sällan varit. Utan också lärt mig att man får absolut ingenting gratis. Det finns inga genvägar. Och det kunde jag bara reflektera över hur fotbollen var. Utan det var ju bara alltså antal timmar man har lagt ner på en fotbollsplan och jobbet man har gjort gör ju att man till slut går långt liksom. Och det gäller samma sak i businessen, att i början kan det vara jobbigt för man behöver jobba 16 timmar om dagen för att lyckas, men det finns ingenting att det finns inga genvägar, skulle jag säga. Det är väl den största läxan jag har lärt mig. Jag trodde att det räckte med att jag kände de folken där och de folken här så kan man göra business på sättet, utan nej, så funkar det inte riktigt. Man måste lägga ner ett arbete, och sen måste man även tycka om produkten och förstå vad det är man ska göra, alltså produkten, om man säljer eller om man jobbar med ett projekt, att det är en bra produkt som man kan stå för samtidigt, så man inte bara gör något vatten av och ska sälja det och så är det egentligen bara skit, utan att det är verkligen en bra produkt. Och så har det varit i nu de senaste projekten som jag joinar. Jag har min egen due diligence i projekten liksom avgjort om jag kan stå för det, jag tycker det är en bra produkt, om det är kläder eller om det är paddelrack eller vad det är, att det är verkligen en bra produkt och jag vill använda det själv, så skulle jag kunna tänka mig att jobba med det. Så är det väl framförallt vad det handlar om.
Vad är det för projekt du har engagerat i då?
Nej, så jag har jobbat de senaste åren med en grupp som heter Admares från Finland. Det är real estate on water. Vad heter det på svenska? Ni får ursäkta. Ibland glömmer jag mina svenska ord, så ni får bara rätta mig där.
Dolph Lundgren.
Det kommer bli lite så här Victoria Silvstedt emellanåt, men ni får ursäkta.
Fastighetsprojekt på vatten, någon slags flytbygge.
Ja, exakt. Så det är flytande hotell och villor och etc.
Men jag skulle vilja, innan vi går vidare och pratar om mer om det och ännu mer om ditt NFT-intresse och krypto och sådär. Den här grejen som händer då när du slutar spela professionell fotboll, även om det verkar som att du på något sätt kanske har gnistan kvar utifrån att du börjar spela igen då. Men när du inte kunde någonting där, när du, som du sa, att du hade inte varit bäst i skolan, du började spela fotboll på sån tidig nivå. Hur började du? Alltså, jag vet bara själv hur jag började när jag inte kunde någonting om finans överhuvudtaget. Jag inte ens visste vad Fiat var. Jag trodde de satt och pratade med ett bilmärke tills jag fattade att Fiat är liksom när man beskriver landsvalutor. Hur var det för dig där?
Nej, det är väl som du säger. Men jag hade ju, då har man ju på grund av fotbollen lite förmån att kunna använda sig av pengarna man har tjänat till att egentligen lära sig. Så man blir involverad, för att det är ju motparten vill ju ha något utifrån dig, och det är inte din kunskap i början då, eftersom jag inte kunde speciellt mycket om vissa saker då, utan då vill de ha kanske en investering, och då kunde man ju vara en silent investor som bara gick in och inte hade någonting med projektet att göra, eller så kunde man vara en engagerad investor där man då hade något med erfarenhet av vad man har bott runt om i världen. Och sen får man med, sen började man att man var med kanske på en del möten, och sen blir man indragen mer och mer i lagom nivå. Och så var det framförallt med Admare, skulle jag säga. Där jag blev först en silent investor, och sen så tyckte jag om produkten och företaget. Så jag började engagera mig lite djupare och lite mer. Och till slut blev jag ju stort sett, fick en roll i Mellanöstern. Och sen har det växt på den vägen. Och sen så vid sidan om av det så har jag gjort liksom mina egna saker.
Vad är din största styrka då som finanskille, om vi kallar det?
Ja, jag ska väl ärlig säga att jag tar hjälp när vi ska börja räkna siffror. Så där får jag vara försiktig, annars så kan det lätt bli fel. Men jag skulle vilja säga att kvaliteten är väldigt öppen och mottaglig och kreativ och smidig och enkel och tar man igenom det. Det behöver inte alltid bli så komplicerat.
Är du beredd på en metafor? Modell cheesy. Men när vi såg det på fotbollsplanen så var det ju det kreativa i mångt och mycket som stack ut och som du pratar om. Att komma till mål. Att få bollen i mål.
Snabb, smidig och kreativ.
Ja.
Ja, och den speglar väl lite mig i nästa liv också då.
Krypto då? För det är ändå det som den här podden handlar om primärt. Hur liksom, när fick du upp ögonen för det och hur hittade du in i den världen?
Vad är det nu? Det är väl början på 2021 som jag började läsa lite om krypto. Det blev ju mer och mer nämnt i både bland vänner men också i media och så. Och sen började man läsa och sätta sig in i det och sen så fick man lite råd och tips från folk som var satsat hårt i krypto och tyckte de skulle göra si och så. Och det var då jag började med att småinvestera lite i krypto, i olika tokens. Och sen blev det mer och mer efter sommaren skulle jag säga. Lite tyngre. Och då i samma veva så startade jag ett NFT-projekt som är i slutfasen.
Och ganska snabb resa då in från kanske trading till NFTs. Hur upptäckte du det och vad var det som gjorde att du ville starta ett NFT-projekt?
Det var egentligen på grund av att teamet som kontaktade mig har jag jobbat med tidigare. De jobbade för mig i Dubai, tre av dem. Det är ett par killar från Kanada och sen är det en art-kille från Sverige som jobbade för mig i Dubai tidigare när jag drev en anläggning här. Det var de som hade startat det och frågade om jag ville vara med på ett hörn och jag tyckte det lät väldigt intressant efter de hade gjort presentationen. Så det var egentligen mer i teamet som jag tyckte så potential att det här kan vi göra något bra av. Men såklart så satte jag mig in i för att kunna förstå NFT samtidigt och vad det fanns för värde i det, så var jag tvungen att sätta mig in i det och lite grann och lära mig ganska mycket, även om det är fortfarande mycket att lära gällande det, så är det ett intressant område. Superintressant. Så det var så det började.
Men innan du kom liksom och landade i att liksom NFTs kanske är någonting för dig och du kom i kontakt med det här teamet och kan rensa någon svensken och allt det här. Liksom, vad höll du på med innan dess? Var det några speciella coins? Gick du bort i någonstans? Vad hände innan?
Nej, jag har väl varit så. Jag började sakta, men säkert som jag sa, innan sommaren. Och då var det mindre valör bara för att liksom lära sig det. Lite, köpa lite coins och lite tokens för att förstå hur det fungerar. Men jag i stort sett...
Vad var ditt första köp?
Det skulle jag säga var Ethereum. Sen så har det blivit lite andra mindre eller andra coins under vägen. Men jag har inte tradat i den fas att jag har köpt och sålt i den bemärkelsen. Det har jag aldrig inte, utan jag är inne i detta för long term. Bara i stort sett. Så jag har i stort sett hållit på allt jag har köpt än så länge.
Klassisk hodler helt enkelt.
Christian Hodler Willemsson.
Exakt.
Annars gillar jag själv, jag kom på det i morse, Blue Chippen.
Snyggt.
Ja, Willemsson. Exakt, Blue Chip, ja, det kan vi köra.
Ja, du kan få den med.
Bluechippen.eth.
Snyggt. Men det här NFT-projektet då, vad rent konkret, jag vet inte hur mycket du får och vill säga sådär, men liksom, vad är det för någonting?
Nej, det är ett annorlunda NFT-projekt, men välgjort, väldigt välgjort. För som sagt, ni som då kan en del också om det, så, och även lyssnarna här kanske, så förstår ni att det finns väldigt mycket skräp där ute och folk som försöker tjäna snabba pengar. Och där har vi varit väldigt noggranna att erbjuda och en fantastisk art, först och främst. Jäkligt cool. Men också någonting som gör att det blir lite spännande, lite som... Så vi har ju i vårt smart contract för vår NFT så har vi lagt till en funktion som jag tror inte det finns heller än så länge någon som har gjort likadant. Det är att så du myntar ett ägg och när du köper det så är det 33% chans att det kläcks. Lite som ett kinderägg. Så är det 33% chans att det kläcks och in till en av de här. Vi har då Chicken, Dragons och Phoenix som tre olika och det är olika rarity på dem. Så det blir lite spännande om vad man kan få. Och sen så kan man då trada och sen så mellan varandra och köpa nya ägg, sälja ägg, för att de kommer såklart inte att kläckas varje gång. Och sen så tjänar du även Jolk, som vår token heter, om du sitter på en av de här Chicken Dragon eller Phoenix. Och sen producerar de olika mycket på grund av att de är olika rare.
Så att i princip så är det någon slags konst NFT slash trading card-ish it NFT-projekt.
Med lotteri-twist.
Ja, med en lotteri-twist. Precis, är Spelinspektionen informerad om att det är ett lotteri som pågår borta? Eller vad är det som händer?
Nej, det är de kanske inte riktigt. Får prata med dem senare efter detta kanske.
Exakt. Nej, men okej. Men så i det här kontraktet då, så finns det då en lotteritwist och sen så finns det en token. Kan man göra någonting med det här? Finns det ett use case, så att säga?
Till en början så kommer man att kunna använda token till, alltså Jolken token, till att om du har ett ägg och det inte kläcks, så kan man då kunna använda token till att kläcka det automatiskt. Om du äger kanske 3 ägg och en drake till exempel, då får du Jolk av draken och sen kan du använda token till att öppna ägget automatiskt. Så du behöver inte sälja den vidare och köpa ett nytt ägg för att ha en ny chans för hatching. Så det är ju tanken till en början. Men såklart längre fram, och desto längre fram vi kommer, så är det ju, vi tittar ju också på spelutveckling men det är som sagt betydligt längre fram i tiden.
Kryptoskolan, lektion 31. Vad är Ethereum Name Services? När man rör sig på krypto-internet så stöter man då och då på saker som ser ut som domänadresser men som slutar på .eth, alltså morten.eth till exempel. Det du ser då är ingen traditionell webbadress utan en del av Ethereum Name Services, ibland förkortat ENS. I internets barndom så fanns inte webbadresser som de finns idag, utan man var tvungen att skriva in IP-nummer för att komma till en hemsida. 194.9.94.86 var du tvungen att skriva till exempel. Och det här var ju hopplöst, och idag behöver du inte skriva in alla de här siffrorna, utan du kan istället gå in direkt på sidan som numret leder till. De kallar oss krypto.se. OBS under konstruktion, så försök inte gå in på de kallar oss krypto.se. Kryptovärlden är dock fortfarande kvar i IP-nummerstadiet av sin utveckling. Så ska du skicka något till någon så behöver du ha tillgång till en nästan löjligt lång komplicerad kod som då utgör personens plånbok. Ethereum Name Services är ett sätt att göra de här adresserna läsbara. Ska man vara teknisk så är ENS en DAO som skapar smarta kontrakt kopplade till blockkedjeadresser och i framtiden all things web 3. Ska man vara oteknisk så är det ett sätt att skicka pengar till någons plånbok utan att behöva komma ihåg 8E866F012FB8FB och så vidare. Och istället behöver du bara komma ihåg ett namn, .eth.
Men du, Christian, Chippen Blue Chip Willemsson, vad säger du till dem som ändå är ganska så många fortfarande som säger att NFT är en bubbla och att NFTs, det är bara högerklicka, spara som, det är idiotiskt. Vad säger du till dem?
Ja, jag skulle egentligen säga som så att det är klart att det finns många sätt att se på det, men jag tror framförallt att det är ju blockchain och smart contract som är det intressanta här. Det är ju att du kan binda någonting, och att när som vår hatchlings till exempel, vår NFT, det blir ju typ ett membership, en community som du kommer kunna dra nytta av utifrån saker som vi utvecklar hela tiden. Så om du sitter på ett ägg eller sitter på en hatchling, så kommer du ha förmåner till att till exempel gå på events, du kommer ha förmåner till att se på shower så småningom, och det kommer att lottas ut priser till ägare. Så det kommer hela tiden vara saker som genererar ägarna. Men samtidigt så är det ju så att en NFT kan ju vara kopplad till en produkt som när... Ja, det kan inte kompromissas, det är ju det jag tycker är lite intressant. Det kan inte manipuleras, det kan inte kompromissas, man undviker fraud in that sense. Även om det är mycket fraud in NFT, men själva blockchain.
Just det. Men jag tror att kritikerna, varav typ jag är väl lite en av dem, det säger väl ändå att det finns väldigt mycket skit där ute. Och det sa ju du också i början. Det är ju väldigt många projekt som är rakt av usla helt enkelt.
Ja, och det är en bra fråga, för att det är extremt, jag blir förvånad själv, och det kan vara stora designer som gör avancerade NFT, så fin art, men det finns liksom inget bakom det. Det finns liksom ingen anledning till att sitta och hålla på något som då skulle kosta 2 eller 3 ETH. Liksom för de har inget mer att tillge. Liksom. Så vad vi har gjort är ju att, som sagt, vi fungerar som en incubator. Så vi har bundit det till en kille som heter Mr. Dripping, som har gjort massa art, en konstnär som har gjort massa art till jättekända, Tom Cruise, Will Smith, Neymar, Pogba, alltså till jättemycket folk. Mig själv. Men vi har blivit liksom som en incubator för honom, och vi har gjort samma sak med en nattklubb i Göteborg som heter Port du Soleil. Vi kommer då hjälpa dem med deras NFT, och likaså med Marie Plosjö som är vår tredje incubator. Så det är ju ett jättestort mervärde för alla som sitter och håller på en hatchling. De får ju tillgång till alla de här 3 NFT-projekten som är då i långvariga, och det är ju art itself. Och även nattklubben i Göteborg kommer ha extremt häftiga event och fördelar för folk som sitter och äger deras NFT. Så där är en långsiktig plan med att sitta och hålla på de här NFT:erna.
Men så USPen kan man ändå säga i det här, som i alla fall vad jag hör som är hyfsat deep in NFT, är communityt och... alltså bygga en slags medlemsklubb, lite likt Bored Ape Yacht Club, där det ingår massa saker. Så att man köper inte bara en NFT utan ett use case.
Nej, det är helt rätt, exakt som du säger, som jag nämnde innan. Det blir ju som ett membership card, ett medlems, den communityn. Alltså, och man ser så många projekt också, en annan grej när det gäller det, varför man kan vara skeptisk. Folk köper sig till följare, det ska nämnas här. För att det är så många som köper till sig Instagram och Discord members och Twitter members direkt. Och så säger de, ja, det är 20 000 medlemmar, men så är det 200 som egentligen är riktiga. Och det har vi byggt väldigt, väldigt hårt och jobbat hårt för att vi har inte köpt en member. Så vi har 8 000 på Twitter som är bara organic. Alla har kommit till successivt med hårt jobb. Likaså i Discord. Instagram är ju, som sagt, som ni vet, inte något riktigt NFT eller krypto space. Det är mestadels Twitter. Så vi har byggt en jättestark community från grunden. Och fått, och det är ju genom att bygga det här credibility kring oss. Annars skulle inte de varit ombord.
Men så här, de flesta förknippar ju det med fotboll, såklart. Och så där. Det finns inga planer på kanske art meets football meets NFT. Det finns ingen liksom någon sån tanke på. För att jag blev lite, ska helt ärligt säga att jag blev lite förvånad när jag läste om den här hörde om den här drakgrejen. Jag trodde jag utgick från att det skulle vara fotbollsrelaterat bara.
Nej, det, som sagt, jag är även i ett annat projekt, hur det egentligen innan NFTs, långt tillbaka, så en av de här killarna som jobbade för mig, jag var investerad i ett bolag som heter Clancy Tech, Clancy World, vilket då gör i stort sett, digitaliserar moments från fotbollen. Till exempel skulle jag, alla mina mål i landslaget till exempel, TV äger ju dem, eller någon kanal äger dem, rättigheterna, så det är inte mina egna, men skulle jag köpa loss dem, 2 mål jag gjorde i landslaget, eller vad jag, 8 mål jag gjorde i landslaget, de rättigheterna, så skulle jag kunna få använda dem fritt själv och knyta till dem till blockchain och göra ett smart contract som då blir egentligen en NFT som folk kan, som jag kan dela med mig om de vill använda det till någonstans, eller man vill äga den momentet, så kan man då göra det. Så det gäller ju samma sak för artister, eller det är inte bara förknippat med en bild, det kan ju vara både ljudfil och det kan ju vara både en video, som sagt. Och det är det vi har jobbat med Clancy Tech. Alltså vi har signat med Benfica och kommer göra deras NFTs. Men då är det relaterat för att då ska folk kunna gå in och få lite som samlarkort förr i tiden. Men istället för att det är en stillbild på ett litet kort, så kan du då trycka på olika moment från där och så får du massa grafiska detaljer om deras statistik. Och sen så kan du linka det till deras webbshop och, eller till deras försäljning av biljetter etc. Och alla sponsorerna kan man lägga in, så det blir ett mervärde för klubben. För allt blir samlat på en och samma plats och lätt och tillgängligt för kunden att ha tillgång till.
Vi bara kolla på till exempel bland andra Mark Cuban och vad han gör med sitt basketlag och NFT. Så jag är fortfarande helt fascinerad över att, att NBA, höll på att säga, men NBA är ju redan uppe med top shots.
Men PGA är det väl det du brukar prata om, golfen?
Golfen, att det inte fortfarande, jag fattar hur många liksom Tiger Woods och alltså fucking Rory McIlroy, det finns ju hur många som helst du men, skulle kunna.
Nu du får du fan ta tag i det här, nu har du sagt det här i 4 avsnitt eller någonting, nu är det bara att steppa upp, Mårten. Nu får du ring PGA, ring Tiger. Tiger, ring Rory.
Martin, jag har ett tips här. Ja. Då tar du kontaktar Hatchlings och så fixar vi, så vi en incubator där och styr upp så att vi löser något med golfen där. Ja. Det löst ju.
Right? Det låter perfekt. Ja. Jag hör av mig till dig efter. Ja. Ska det få bli slutorden av dagens intervju kanske med vår första och hittills i alla fall landslagsstjärna i De kallar oss krypto.
Ja, fler coming up säkert.
Du, Christian, är det någonting sista, om man vill få tag på det här då, om man tycker att allt det du har pratat om låter lika spännande som vi tycker, var hittar man till exempel Twitter? Ska man börja där kanske?
Ja, Twitter är väl den som är bäst att göra. Det är Hatchlings med Z på slutet. Hatchlings NFT.
Grymt.
All right, du ska ha tusen tack för att du tog dig tid då.
Tack själva.
Och stort lycka till i framtiden.
Tack så mycket.
Ja, på återhörande. Ta hand om dig och familjen, så hörs vi. Tack så mycket, Christian Chippen Willemsson. För er som är intresserade så är det så att Christian och Companys NFT-projekt släpps om sista 2-3 veckor. Datumet är inte helt exakt satt, men håll utkik som sagt på deras Twitter så ska det dyka upp någonting inom kort.
Så är det. Oss kan man också följa på Twitter. Det heter vi DKO Krypto och på Instagram och Facebook heter vi De kallar oss krypto. Som den här podden heter helt enkelt.
Ja, genialt.
Ja, vem fan kom på det?
Och nästa vecka i De kallar oss krypto händer vad då?
Då kommer inte ett, utan 2 orakel hit. Både Vahid Tosi och Anna Svan ska vara här. Vill man ställa frågor till dem så har man idag torsdag och fredag. Man har typ helgen på sig helt enkelt.
Ja.
010-750-0981 ska man ringa in sina frågor dit. Har man ställt frågor på Instagram och sådär, som jag vet att många har gjort, ring in dem istället. Det blir så mycket roligare.
Ja, än att ni ska höra oss läsa frågorna. Och jag tror helt ärligt att det kommer inte få plats, utan vi fokuserar på folk som har ringt in till våran telefonsvarare på 010-750-0981.
Snyggt.
Med de orden så säger jag, som heter Mårten Andersson, tack så mycket för att ni har lyssnat och hoppas vi hörs igen nästa torsdag. Tack också till dig,
Gunnar Harjus.
Ja. Hej då.
Hej då.